Hej och välkomna till säsongens första avsnitt av JP:s podcast JP:s samtalar. Idag med mig Simon Seidal från Göteborgsredaktionen. I det här avsnittet intervjuar jag Martin Johansson, advokat på Vinges Brysselkontor. Avsnittet handlar om hur det är att processa i EU-domstolen rent praktiskt men också taktiskt. Och vi får dessutom höra Martins synpunkter på den avgörande Tele2-domen som kom förra året, där Martin företrädde Tele2. Intervjun är gjord via länk och det är därför som ljudet på våra röster skiljer sig åt något. God lyssning! Ja, jag sitter här i Göteborg idag och har med mig advokat Martin Johansson på länk från Bryssel. Och Martin Johansson är advokat på Vinges Brysselkontor. Hjärtligt välkommen till JP:s podcast, Martin.
Tack så mycket.
Skulle du vilja presentera dig själv? Vem är du sådär och vad jobbar du med?
Ja, vem jag är. Jag är alltså advokat på Vinges Brysselkontor sedan 11 år tillbaka. Jag har dessförinnan jobbat cirka 11 år på EU-domstolen och även ett par år på EFTA-domstolen. Och jag har också jobbat på EFTA-sekretariatet under de så kallade EES-förhandlingarna som ledde fram till EES-avtalet som Sverige var contracting party till under ett år ungefär innan man gick med i EU, alltså under 1994. Så det är väl i korta ordalag vem jag är.
Hur kommer det sig att du hamnade i Bryssel? Så där, var det någon särskild som lockade med just EU-rätt?
Anledningen till att jag är i Bryssel lever just på grund av EU-rätt. Så där gav du väl svaret redan.
Ja.
Men vad som lockar med EU-rätten, det kan man säga direkt att det var väl under de sista åren på juristutbildningen där jag insåg att trots att jag hade valt att studera juridik så kunde man jobba internationellt. Annars var det på min tid någon juridik för någonting som var mest någonting som man arbetade med nationellt eftersom våra rättssystem ju oftast var nationella eller är nationella. Men under slutet av mina studier så höll EU på med det dåvarande EG och med det som kallades enhetsakten och förhandlade fram den. Och den trädde i kraft 1987 och det var också som så att EU därigenom blev ett ämne som man talade om mycket mer och det skrevs en hel del artiklar om det och det framkom att EU var en organisation med en internationell organisation med något så ovanligt som en domstol som kunde anta eller som kunde döma och som kunde komma med domar som var bindande för EUs medlemsstater. Och som även kunde ge svar på tolkningsfrågor och även det form av domar som då blev bindande på de nationella domstolarna. Eller för de nationella domstolarna. Och detta var någonting som jag tyckte var väldigt intressant. Just det här med att det fanns faktiskt en internationell organisation i världen. Där det fanns en högre rätt så att säga, som stod över staterna och som kunde, dit man kunde gå och som kunde döma vad som var rätt och fel när det gällde hur en stat tillämpade rättsregler. Och att det var då byggde på ett rättssystem som gällde för samtliga EUs medlemsstater. Det var någonting som fascinerade mig då 1985, 86 och 87 när jag höll på att avsluta mina studier. Jag läste en del internationell rätt, en del av internationella organisationer. Men där var det ju liksom alltid de här medlemsstaterna som avgjorde i slutändan om man vad man ville göra eller inte göra, om det var rätt eller fel eller, och om man inte hade följt någon internationell konvention så var det liksom inte så mycket som kunde göras åt det. Det finns ju den internationella domstolen men den är så att säga, den kan inte tvinga medlemsstaterna på något sätt att följa dess utslag. Så att detta var ju någonting helt annat givetvis och det fascinerade mig och sen gjorde att jag valde att försöka läsa EU-rätt. Så att jag faktiskt direkt ifrån, mer eller mindre direkt ifrån mina studier, jag jobbade ett halvår i inväntan på att skolåret skulle börja, men jag gick direkt till, sökte mig in på och kom in på College of Europe i Brygge och läste ett år där, den utbildningen som då var ett år. På den tiden fanns ingen mastersutbildning där utan det var en utbildning på ett år, så där läste jag. Och sen dess har jag jobbat med EU-rätt helt enkelt på olika arbetsplatser och olika former, men ändå jag har varit EU-rätt sedan dess. Så där har du väl förklaring till varför jag sitter i Bryssel idag, för att som jag själv sa vid något tillfälle, för eller, om man ska hålla på med EU-rätt så förr eller senare så hamnar man nog i Bryssel ändå.
På tal om juristprogrammet, så där läser man ju en hel del processrätt, men egentligen främst svensk processrätt. Och EU-process är i Göteborg åtminstone bara tillgängligt som en valbar fördjupningskurs. Men som juriststudent är jag då därför i princip helt blank inför hur en EU-process egentligen går till rent praktiskt. Och kan du berätta lite om hur den går till och kanske hur den skiljer sig från en svensk process? De mest avgörande skillnaderna.
Det finns ju två huvudtyper av processer inför EU-domstolen. Den ena är det som vi brukar kalla direkt talande, det vill säga när man överklagar ett beslut utav, eller ja, det är oftast ett beslut eller en förordning av en institution. Typexemplet är väl på konkurrensrättens område, där ett antal företag till exempel döms för kartellsamverkan och får böter. Det är kommissionen som tar det beslutet och då kan de här företagen då överklaga det beslutet till EU-domstolen. I det här sammanhanget så överklagar man det till tribunalen först, EU-tribunalen, och EU-tribunalens dom kan sedan överklagas till EU-domstolen. Uttrycket EU-domstolen, begreppet, används i två olika betydelser. Det ena är som en institution, men EU-domstolen är också en jurisdiktion inom institutionen, om man så vill, som då parallellt med eller snarare över tribunalen kan döma eller kan avgöra överklaganden av tribunalens domar. Så att institutionen i EU-domstolen består av tribunalen och utav domstolen helt enkelt. Och när det gäller de här direkttalan så överklagar man alltså de här beslut eller en antidumpingförordning eller vad det nu kan vara för någonting till tribunalen. Och där går det helt enkelt till som ganska så likt en svensk process, det vill säga man kommer in med en ansökan eller ett kärmål om man så vill, och sen så får då, om man överklagar beslut av kommissionen, så får kommissionen komma in med ett svaromål, och sen så får sökanden då komma in med, eller käranden komma in med en replik, och sen så kommer kommissionen in med en duplik. Skillnaden mot den svenska processen är väl för det första att antalet sidor är begränsade. Nu är det olika processer och så vidare, men det finns en begränsning på antalet sidor man får komma in med, annars så skickas inlagorna tillbaka. Och dessutom så är det, tar den till skriftliga förfarandet i princip slut med dupliken. I en svensk process så kan det där gå fram och tillbaka ytterligare ett antal gånger och dra ut ganska lång tid Så det är väl vad gäller de så kallade direkttalan något förenklat. Sen har vi den här funktionen som jag tycker är den mest fascinerande och den som har utvecklat EU-rätten på ett sätt som aldrig hade varit möjligt annars. Och det är de här så kallade förhandsavgörandena. De kallas även indirekttalan. Och anledningen till att de kallas indirekttalan är därför att förfarandet börjar inför en nationell domstol. Och där man helt enkelt har ett mål utav någon anledning. Det gäller helt de vanliga nationella processuella reglerna helt enkelt, där man får väcka talande på det sätt som krävs enligt de nationella processuella reglerna. Och när det i ett sånt mål kommer upp en fråga om EU-rättens tolkning som kan vara avgörande för utgången i det målet, Då kan man yrka på att domstolen, den nationella domstolen, begär ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Oftast är det så då om tolkningen av en bestämmelse i EU-rätten. Det kan vara en fördragsbestämmelse, det kan vara en direktivsbestämmelse eller en förordningsbestämmelse, vad det nu kan röra sig om för någonting. Då är det upp till den nationella domstolen att avgöra om man anser det är nödvändigt och om man behöver det för att kunna avgöra målet. Anser man det så kan man ställa den nationella domstolen frågan eller frågorna till EU-domstolen. Och i den processen där har man bara en omgång skriftväxling. Det vill säga då kommer när den nationella domstolen har skickat in till EU-domstolen sin begäran och förhandsavgörande med frågorna, så skickas det här sedan ut till samtliga medlemsstater, till partner i det nationella målet, till kommissionen. Och då får alla komma in i princip parallellt med skriftliga synpunkter. Och när de har kommit in skickas de ut till samtliga parter, det vill säga så att alla får de här skriftliga synpunkterna som har kommit in. Och sen är det skriftliga förfarandet i princip slut. Sen tillkommer då därefter, om EU-domstolen anser det nödvändigt, vilket man gör i huvuddelen av fallen, en förhandling, en muntlig förhandling helt enkelt. Men här finns alltså ingen, som du ser, ingen skriftväxling inför EU-domstolen, utan här kommer alltså alla inlagorna in samtidigt om du så vill, och man har då möjlighet sen att kommentera på dem och svara upp mot dem på den muntliga förhandlingen. Och när EU-domstolen då kommer då med sin dom, innan det så har vi någonting som också är väldigt ovanligt för Sverige. Det är en generaladvokat som kommer med ett yttrande eller ett förslag till avgörande som det kallas. Generaladvokaten är en ledamot också av domstolen, dock inte domare. Och han eller hon kommer med ett förslag på avgörande. Det brukar ligga på numera ungefär 3 månader efter förhandlingen. Det förslaget till avgörande kan inte parterna eller någon annan inte rätt att kommentera, utan det behandlas av domstolen, och domstolen sen, referenten, skriver ett utkast till dom som behandlas under överläggningarna av domstolen, och sen kommer domstolen då förhoppningsvis så kommer den till en dom. När den domen har meddelats så skickas den till den nationella domstolen som ställer frågan, och den nationella domstolen då grundar sin dom sen i sin tur på det svar den har fått vad gäller tolkningen av de EU-rättsliga frågorna. Och så det är ju ganska stor skillnad gentemot hur det funkar i de nationella processerna.
Ja, precis. Jag tänker på det att i Sverige är ju domstolarna ganska sparsamma relativt sett med att överhuvudtaget ställa sådana här frågor enligt förhandsavgörande proceduren. Om man jämför med flera andra medlemsstater i EU så. Men ni som ombud, om ni av liksom processtaktiska skäl vill att ett fall ska behandlas som ett förhandsavgörande, hur går man till då? Kan man söka sig till andra medlemsstater där man vet att det kanske är lättare att få till en sån process? Eller?
Ja, det kan man göra. Om man kan uppfylla kraven i någon annan medlemsstats rättsordning eller processuella föreskrifter för att få väcka talan, så kan man ju göra så. Och där finns det, vi har ju i Sverige någonting som kallas förbud mot abstrakt fastställelsetalande. Så här, vi kan inte väcka talan mot till exempel ett EU-direktiv inför svensk domstol bara rakt av och begära att en domstol yrkar att en domstol ska förklara att direktivet eller en del av direktivet är ogiltigt eller strider mot till exempel EU-fördragets bestämmelser. Däremot så finns det en sådan möjlighet i Storbritannien att väcka en abstrakt fastställelsetalan helt enkelt. Och kan man då uppfylla kraven i Storbritannien för att få väcka talan där, så är klart att då kan man ju gå den vägen för att försöka få till stånd en prövning utav en direktivbestämmelses giltighet eller inte. Och det skickas ju då är det frågan om huruvida en bestämmelse i en EU-rättsakt, i det här fallet kanske ett direktiv, är giltig eller inte. Om den nationella domstolen menar att det är troligt att svaret på den frågan är nej, då är den skyldig att ställa den frågan till EU-domstolen enligt EU-domstolens egen rättspraxis. Därför att domstolen har förklarat att en nationell domstol har inte behörighet att förklara en bestämmelse i en EU-rättsakt för ogiltig, utan det är bara EU-domstolen som kan göra det. På så sätt så kan man ju få upp den eventuellt via en annan medlemsstat. Det är inte alltid det är möjligt. Det finns olika krav på i de olika processordningarna för vad som gäller. De flesta länder har dock, som Sverige, ett sån här förbud mot abstrakt fastställelsetalan vad gäller lagstiftningsgiltighet eller inte giltighet. Men sen är det ju frågan om att ett enskilt fall inför den svenska domstol, så gäller det ju att övertyga den nationella domaren, eller domarna snarare, om att det finns ett behov här av att ställa frågan till EU-domstolen. Och då gäller det ju att peka på varför man ska behöva göra det. Och det gäller inte bara att upprepa argument man brukar framföra för att man har, eller man har framfört tidigare för att visa att man har rätt i målet, utan att det gäller att övertyga den nationella domstolen om att det finns ett behov av att få vägledning, så att säga, från EU-domstolen där, att den här frågan, att den här EU-rättsliga frågan, den här tolkningsfrågan aldrig har ställts förut, att den aldrig har behandlats förut. Det gäller att visa på att det är nödvändigt för att kunna avgöra målet inför den nationella domstolen, till exempel. Och man kan gärna peka på att det här, att det här också är någonting som har kommit upp, eller en fråga som har kommit upp i andra medlemsstater, som visar på att det finns ett behov av att få den här prövad av EU-domstolen för att inte riskera EU-rättens enhetlighet på den här punkten.
Spännande det här med att när man jobbar med EU-rätt, att man även får, eller kanske då kan få processa i brittiska domstolar som svensk jurist. Så. Men du har nämnt här det här direkt, att föra direkt talan via att direkt ogiltförklara en lagstiftningsakt och förhandsavgörande proceduren. Men det finns väl några fler verktyg, man kan till exempel gå via EU-parlamentet.
Ja, i första hand kan man gå via EU-kommissionen, eller som den egentligen heter, Europeiska kommissionen i Bryssel, där man kan lämna in ett klagomål till kommissionen mot en medlemsstat. Till exempel mot Sverige, om man anser att Sverige har felaktigt genomfört ett direktiv eller inte tillämpar EUs regler på ett korrekt sätt. Då kan man lämna in en klagomål till kommissionen, och om kommissionen då blir övertygad så kan kommissionen inleda ett så kallat överträdelseärende eller fördragsbrottsärende, där den börjar med en viss skriftväxling på ett informellt stadium med den berörda medlemsstaten. Och är man fortfarande tveksam till om medlemsstaten har korrekt tillämpat eller korrekt tillämpar EU-rätten, så kan man då föra det vidare i olika steg. Ett annat sätt är att, för att få kommissionen att reagera, det är ju att man kan gå och höra med Europaparlamentariker, för att höra med dem om de är intresserade av eller ser snarare problemställningarna. Och om man i det fallet tycker att det vore intressant att ställa en fråga till kommissionen för att höra vad de avser att vidta för åtgärder för att ta hand om det problemet som de har blivit upplysta om. Det här är ju frågan om att kunna visa för en Europaparlamentariker att man har ett problem, och att den parlamentariken tycker att det är intressant att ta upp det problemet och eventuellt då ställa en fråga. Och där kan man då ställa frågor antingen muntligen under möten med parlamentet, men man kan även skicka, alltså parlamentarikern kan även skicka skriftliga frågor till kommissionen för skriftligt svar. Och det kan ju då innebära att man ökar trycket på kommissionen lite grann för att de ska agera. Och det innebär ju också att det kommer kanske ut i press och media att det finns en fråga här om en medlemsstat har korrekt tillämpat eller inte tillämpat EU-rätten.
Kan det vara en poäng nästan där att känna till vilka enskilda parlamentariker i EU-parlamentet som skulle vara intresserade av att...
Ja, det får man ju ha. Man får ju en uppfattning om vilka det är för att kunna veta vem man ska gå till, så att säga. Och det är klart att det kan väl vara intressant att titta på innan vem det är som eventuellt skulle kunna vara intresserad av att ställa en sån här fråga. Det kan man ju se lite grann beroende på vad de har gjort för uttalanden och ifall de har varit ute och debatterat på ett visst område som rör just den här frågan, till exempel.
Ytterligare en aspekt i EU-rätten och domstolens arbetssätt är ju det här med att i princip allt ska kunna ske på de 24 officiella språken. Och domstolens arbetsspråk är ju franska. Men jag undrar, hur påverkar det här en process när man till exempel pläderar, sker simultantolkning då, och liksom vilket språk processar man på som svenskt ombud?
Ja, det beror lite gärna på, men det är alltid det så kallade rättegångsspråket som gäller. När det är ett förhandsavgörande så är det det språk som den nationella domstolen som ställde frågan använder. Det officiella EU-språk som de använder, vilket i Sveriges fall då blir svenska. Men till exempel i Finland så kan det ju vara då svenska eller finska. I Belgien kan det vara franska eller nederländska. Och så vidare, va? Så det är där. Och då är man skyldig att hålla sig till det språket. Så att då som svenskt ombud, så när man kommer in för EU-domstolen, så måste man prata svenska oavsett om domaren ställer, någon av domarna ställer en fråga på ett annat språk som man råkar förstå, så får man inte svara på det språket. Utan man måste hålla sig till rättegångsspråket. Är det däremot ett överklagande av ett kommissionsbeslut, så kan det hända att det beslutet har tagits och att förfarandet inför kommissionen har förts på till exempel engelska. Det är inte alls ovanligt när det gäller svenska företag. Skälet är det att därigenom så går processen smidigare och enklare och det går snabbare. Ingen behöver invänta på översättningar, så säger vanligtvis inför kommissionen. När man då överklagar det beslutet, så överklagar man det då på engelska, och då blir rättegångsspråket engelska till exempel. Ja, beroende på vad det nu är för språk som det rör. Men sen när man väl är där, så kan man inte byta det. Och det kan även vara så att man ibland vill intervenera i ett mål som någon annan har väckt. En talan som någon annan har väckt. Det kan till exempel vara kanske ett spanskt mål. Och då är det inte så att man som svensk kan komma in och man kan alltid begära att få komma in med interventionsinlaga på ett annat språk än spanska, men i princip säger domstolarna nej till det, utan man kräver helt enkelt, om det inte finns väldigt goda skäl, att det ska vara, man ska hålla sig till rättegångsspråket, och då får man helt enkelt se till att ordna översättningar och så vidare.
Det är väl så att allting som sägs under förhandlingen översätts till just franska. Mm-hmm. Och det är själva den franska översättningen är den som liksom spelar roll sen, eller när målet ska...
Ja, det är väl inte riktigt inte så enkelt, det ska jag väl inte säga, men det är inte riktigt så långtgående.
Okay.
Därför att allting som kommer in till domstolen översätts till franska, och allting som går ut från domstolen översätts från franska till rättegångsspråk eller till de övriga språken när domarna publiceras. Men så sen, domarna lyssnar oftast på franskan, därför att det är språket som de är vana vid att arbeta på. Eftersom de har det som arbetsspråk, de kör sina överläggningar på franska och så vidare, så har de ju alla uttryck i en process på franska. Och man ska inte glömma att många av de här processerna kan innehålla en hel del tekniska termer och så vidare, som man kanske inte kan på så många andra språk. Och det är inte så lätt att hålla på och hoppa fram och tillbaka mellan språken, utan om man lär man sig dem på franska, så håller man sig kanske till det språket även när man lyssnar in på under förhandlingen. Trots att man kanske råkar vara tysk, eller man råkar vara portugis, eller man råkar vara ungrare eller finne eller svensk, så lyssnar man kanske på franska. Om man kan det, om man tycker att man kan följa med tillräckligt på det. Sen kan man som domare ställa frågan på vilket språk man vill egentligen. När man kan ställa frågor till parterna på vilket språk som helst. Men parterna, och så har man ju då tolken som översätter då till rättegångsspråket. Men parterna måste ju alltid svara på rättegångsspråket. Så att det var det jag nämnde innan. Du kan ha en domare som ställer en fråga på franska eller engelska till dig, och du kanske behärskar båda, men du får inte lov att svara. Det är lätt hänt, och det händer ju bland annat att någon part gör det, men de blir med en gång tillsagda av ordföranden att det är rättegångsspråket som gäller.
Okej, och anledningen till att det är så, är det för att det ska vara lika förutsättningar oavsett vilken medlemsstat man kommer ifrån, eller?
Ja, det är liksom det att man har ett rättegångsspråk som har satt sig under vissa regler, och då ska det vara lika förutsättningar inför domstolen helt enkelt. Så det är helt riktigt att det är den anledningen. Alltså alla språkversioner lika mycket värda. Man kan inte gå in till domstolen och plädera och åberopa en dom som man säger, men på franska står det så här i domen, så därför är det som gäller. Utan där är alla språkversioner lika mycket värda. Men däremot så är det ju en fördel att kunna franska och kunna läsa det på franska, därför att då, ifall man tycker att det verkar lite konstigt när man läser en dom på engelska eller svenska eller vad det är för något språk man läser det på, så kan man gå till den franska texten och se vad det står där. Och det kan ju hända att det rör sig om en dålig översättning helt enkelt till svenska. Och att allting klarnar lite bättre när man ser det på franska. Vilket gör att man förstår bättre och man kan argumentera bättre. Men man kan inte åberopa inför domstolen att det är några felaktigheter i den svenska versionen, eller att den franska har företräde på något sätt. Utan det är bara det att man med medvetenheten om att det är den franska texten alla domarna har sett och godkänt. Så har man en fördel när det gäller förståelsen sen, om man kan läsa den på franska.
Du har ju företrätt en rad stora företag i flertalet relativt avgörande mål i domstolen. Och mot bakgrund av den här erfarenheten, kan du se några mönster i vilken typ av resonemang och perspektiv som EU-domstolen verkar föredra att man använder rent taktiskt och tänker om eller rättighetsresonemang eller det hänvisning till de fyra friheterna? Kan du skönja något mönster där liksom?
Det är helt klart att de fyra friheterna och fördragen och alltihopa det här är ju väldigt, väldigt viktiga. Men är de inte relevanta i målet så spelar det inte så stor roll, utan det har att göra med inför domstolen är det oftast ett väl uppbyggt resonemang som kan övertyga domstolen och som den lyssnar till. Man har lite viss påverkan fortfarande av den franska modellen när det gäller hur man resonerar juridiskt sett. Det vill säga, man vill gärna börja inleda sitt resonemang, om du pratar mer om det skriftliga kanske än det muntliga, men i några grundläggande principer eller i några grundläggande bestämmelser i fördraget och så vidare. Och sen så utvecklar man resonemanget, man går neråt mer och mer precisa bestämmelser i direktiv och annat och så. Som gör att man hamnar i en slutsats helt enkelt, eller snarare tanken är att resonemanget leds från de mer allmänna principerna ner en mer precis slutsats. Det kan man säga, det är väl någonting som är relativt typiskt i EU-domstolen när det gäller resonemanget åtminstone. När det gäller under förhandlingarna så är det ju inte, då kan man ju inte på samma sätt göra på det sättet, framförallt inte när det gäller att svara på frågor och annat. Men där är ju, jag tror att någon grej man kanske skulle kunna säga är väl att man lyssnar nog ganska mycket på logik. Man har brukar hitta i domar och annat, och även inför förhandlingar kan man höra argument om att ifall det inte vore på det här sättet eller om det vore på motsatt sätt så skulle det ju leda till att. Och då vill man då liksom visa att det skulle leda till någon vansinnighet eller något liknande. Va?
Just det.
Så att det där med logik är väl någonting som man lyssnar till när det gäller argumenten. Och sen så är det väl som jag sa det här lite grann fortfarande en viss influens från det franska sättet, som är kanske även i Frankrike inte lika tungt idag längre som det var förut, där man menar liksom att all juridik följer ifrån någon sorts högre stående bestämmelser helt enkelt då. Och det är väl det som gör att man vill börja lite högre upp och följa ner i resonemanget. Men det är ett väldigt övertygande sätt att resonera på när man lyckas bygga upp det på ett bra sätt.
Du har ju företrätt bland annat Tele2 i den ganska kända Tele2-domen som kom förra året. Mm. Och där kan vi i korthet bara säga till lyssnarna här vad domen handlar om. Den handlar om att Tele2 slutade lagra datauppgifter från sina kunder efter att EU-domstolen ogiltigförklarat ett direktiv som låg till grund för deras skyldighet att göra så. Och då tyckte de att den svenska lagstiftningen då, som var grundad på direktivet, inte längre kunde tillämpas. Men det här höll inte svenska Post- och telestyrelsen med om. Och fallet kom att handla om ganska stora principiella frågor i vår moderna tid. Alltså frågor om lagring av data kontra rätten till integritet. Och du företrädde ju Tele2, och som vi vet nu så gick EU-domstolen på er linje ganska tydligt. Varför tror du att domstolen lät rätten till integritet överspela till exempel brottsbekämpningssyftet med datalagring i så stor mån som de gjorde?
Ja, det är givetvis svårt att ge något klart svar på den frågan, men det är ju så att domstolen anser att de här rättigheterna, de grundläggande rättigheterna som finns i Europakonventionen och numera fastlagt också i EU-stadga, de grundläggande rättigheterna, är väldigt viktiga och är någonting som man måste garantera att de respekteras. Sen är det klart att i avvägningen däremellan och behovet av att skydda sig mot kriminalitet, grövre brott, allvarliga brott och terrorism å ena sidan, och de här personliga rättigheterna, man kallar dem för någonting, å andra sidan, alltså det här med rätt till skydd för personuppgifter och så vidare, och personlig data och integritet och sådant. Det är en väldigt svår avvägning att göra. Men jag tror lite grann att domstolen kanske gå något långt, eller beredda att gå något långt i alla fall, i sina bedömningar därför att det blir lite grann som en motvikt till vad som kanske händer och är lätt hänt just när det gäller att man för debatter och diskussioner om behovet utav väldigt långtgående integritetsinskränkande, frihetsinskränkande åtgärder för att, eller i syfte att kunna bekämpa brottslighet och terrorism. Det är ju i sig en liten motstridighet här emellan, och det är klart att det är väldigt lätt att åberopa, som görs i svenska debatten nu, att svenska polisen kan inte längre beivra barnpornografi och liknande som till och med vår justitieminister har gått ut och sagt. Men å andra sidan så måste man ju någonstans också göra en avvägning gentemot hur långt ska vi då gå? Ska vi, för det är helt klart ifall polisen fick möjlighet att avlyssna oss alla hela tiden, så hade det ju varit ännu lättare att bekämpa terrorism och kriminalitet och så vidare. Jag överdriver mitt argument lite grann bara för att göra poängen här. Mm. Men, och då är det frågan, var ska vi hamna här någonstans? Det kan väl hända att domstolen är beredd att gå lite längre på de här frågorna åt det hållet att man är beredd att sticka ut taken lite grann mer för att skydda de personliga rättigheterna, integritetsskydd och så vidare. Detta ligger ju i linje med tidigare domar som någonsin har kommit med. Det finns ju givetvis det här Digital Rights Ireland, det som den domen som upphävde det direktiv du syftade på. Mm. Men det finns även andra berömda mål, skräms som en del säger, som där det var frågan om godkännandet av det avtal om utbyte av data med USA som EU hade ingått och som blev underkänt av EU-domstolen därför det inte tillräckligt skyddat. Man ansåg inte att det amerikanska systemen tillräckligt skyddade personuppgifterna. Det hade en motsvarande nivå som man har inom EU. Och det finns även tidigare domar där det gäller passagerardata och så vidare i samband med, det är nog 10-15 år sedan nu, men ändå när parlamentet, tror jag, väckte talan, för jag kommer ihåg rätt, mot ett avtal med USA där det gäller att lämna ut en massa passagerarinformation för flygpassagerare då, i samband med att det hade varit en del terroristattacker och amerikanska myndigheter och krävde att flygbolagen skulle få en hel del information för att kunna därigenom bättre bekämpa och skydda sig mot terrorism. Och även där så upphävde domstolen, eller upphävde ogiltigförklarade avtalet. Så att det finns ju indikationer på att domstolen är väldigt känslig för de här integritetsinskränkande åtgärder och, både på EU-nivå och på nationell nivå. Så sätt så var det kanske inte så förvånande att man kom till det domslut som man gjorde. Å andra sidan så kan man ju blev nog de flesta, inklusive Tele2 själva, lite förvånade över hur långt man ändå gick när det gällde framförallt det här. Jag kanske ska påminna om att domen hade ju två huvudsakliga delar. Den ena rörde skyldigheten för operatörer som Tele2 att lagra uppgifter. Den var ju generell i den svenska rätten, är väl fortfarande så att man har inte ändrats lagarna. Men den är ju generell, va? Den gäller ju all information mer eller mindre, all data här inom det berörda området. Den andra delen var ju frågan om under vilka förutsättningar myndigheterna ska få tillgång till den här informationen, den här datan. Och det hade man kunnat tänka sig som, och det var ju så den svenska regeringen och de flesta medlemsstaternas regeringar resonerade, att så länge som man har tillräckliga regler, tillräckligt tuffa regler för under vilka situationer, under vilka villkor och i vilka situationer man får lov att som myndighet få tillgång till den här datan. Så länge de är tillräckligt skyddande för den enskildes rättigheter så är det inga problem med att man då lagrar all data. Att kräva att lagra all data. Men domstolen gick ju faktiskt så långt och sa att nej, man måste även när det gäller att bedöma vad det är för data som ska lagras så måste man göra en kontroll av att den verkligen är nödvändig. Man måste göra en koppling till ett hot mot den allmänna säkerheten till exempel och så vidare. Man kan ha så att säga en målinriktad lagringskrav, men man kan inte längre ha ett allmänt lagringskrav. Det var väl där kanske lite grann som de flesta blev förvånade på hur långt domstolen var beredd att gå.
Det intressanta är att medlemsstaterna eller regeringarna kändes de flesta som att de var rätt så besvikna över det utgången i Tele2-målet. Inte minst Sveriges dåvarande inrikesminister var besviken och sa att det här skulle innebära att de kommer kunna bekämpa betydligt mindre brott och sådär, men det kanske är bra att ha med sig då i framtiden för jurister och politiker att veta att det finns en aktör i Luxemburg som ser ganska allvarligt på att lagra data, så att säga.
Ja, det tror jag nog är bra att ta med sig, och att även de här bitarna, att domstolen sitter och gör en bedömning och försöker hitta den rätta avvägningen i de här frågorna. Och sen är det väl givet så att det är sällan som alla blir nöjda med en sån här dom. Ju mer kontroversiell frågan är, desto vanligare är det ju att det finns många som tycker att det är en bra dom, och lika många, eller nästan till lika många, tycker en dålig dom. Men här, det är många som har kommit ut och tyckt att den här var helt perfekt, den här domen, det var helt rätt. Det här är så känsliga uppgifter, så här kommer det, här gäller det verkligen att tillse att det är när det bara behövs och när man ska liksom kunna precisera vilka fall man har behov av det. Medan andra anser att det här är en katastrof, och det har ju framförallt våra svenska politiker har ju gått ut, och inte bara dåvarande inrikesministern utan även andra, och nuvarande justitieministern har ju gått ut och sagt att det här är en katastrof, att man inte längre kan bekämpa brott, och att det har ju mer eller mindre låtits förstå att det skulle vara förräderi från de här teleoperatörerna som har drivit de här frågorna. Så att det är en väldigt känslig fråga i Sverige, och det är i många andra medlemsstater också, men det är klart i Sverige, eftersom det var Tele2 som drev den, så blev den ju extra känslig där. Samtidigt ska man ju komma ihåg det att Tele2 drev den här frågan för att få det prövat hur långt man kan gå, hur långt man kan gå och inskränka den personliga integriteten och rätten till skydd för personlig data och så vidare. Liksom att detta är inte bara någonting som man lämnar över till politiker att bara besluta om, utan att det finns någon möjlighet att få det testat om det verkligen är rätt och tillåtet att gå så långt som man har gjort. Man ska inte glömma att i Sverige så ansågs ju det system som vi hade ansågs vara helt fullt acceptabelt och lagligt och korrekt. Både vad gäller det här att man var tvungen då, operatörerna var tvungna att lagra all data, men också att det sättet som myndigheterna fick tillträde till, tillgång till uppgifterna. Och även i den senare delen så slog ju faktiskt EU-domstolen ner på den svenska lagstiftningen. Till exempel så krävs det inte i Sverige, eller nej, det krävs fortfarande inte, vi väntar ju på den, det har kommit en utredning nu med förslag, men jag har inte hunnit gå in i detaljerna där, men det krävs fortfarande inte att det är en domstol som bedömer, eller innan myndigheten får ut informationen eller datan, att det är en domstol som avgör om det är korrekt eller inte att lämna ut den. Det är ett krav som EU-domstolen till exempel ställde upp, utan det var visserligen vad man menade vara oavhängiga eller självständiga personer, men inom till exempel polismyndigheten och så vidare, som skulle göra de bedömningarna. Så att här finns ju väldigt många aspekter på ett område som är väldigt nytt för hela samhället. Och det här ska man nog komma ihåg, att det rör sig inte bara om offentliga myndigheters rätt till data som kan vara tjänster eller data, utan att vi har ju även, om man tittar på, om man backar lite grann, så har vi ju hela det här stora komplexet utav information som både privata och offentliga aktörer har tillträde till via nätet och så vidare. I många fall så har man just som privatperson gett sitt medgivande till att den här datan får användas av företag och så vidare. Men många gånger så har man inte en aning om vad det är man ger sitt medgivande till egentligen. I andra fall så har många av de här bolagen rätt att spara och samla in information och använda den och till och med sälja den så länge den är anonymiserad, brukar det sägas. Men å andra sidan, hur definierar man vad som är anonymiserat eller inte? Här i Belgien är det en halvskandal nu, därför att det visar sig att en del sjukhus har sålt data rörande sina patienter. Inte några namn eller någonting, utan bara data rörande liksom vad det är för sjukdomar, vilka sjukhus de har varit på, vilka läkare de har träffat. och vilka behandlingar de har fått och hur effektivt det här har varit, om det har blivit uppföljningar och så vidare. Och det var, sägs då, att det är allting anonymiserat. Men å andra sidan så finns det, och det går säkerligen bra ifall du tänker att, någon, att man tittar på hur förkylningar behandlas. Så det är ju några tusen per år. Och på alla möjliga sjukhus och allting. Och det är liksom lite väldigt svårt att hitta någon där. Men ifall du hittar någon sjukdom som är kanske lite ovanligare.
Just det.
Och det är då kopplat till ett sjukhus, kanske till en läkare och så där. Men då är ju frågan, hur anonym är den informationen egentligen? Så att det här är väldigt svåra frågor, och det går väldigt fort med hur mycket det här med big data och allt vad det är för någonting. All information, internet of things, allting som samlas in. Det är otroliga mängder som samlas in på bara varje minut. Ja, och frågan är liksom vad ska vi ha för skydd mot det här? Vad ska det finnas för regler? Hur långt ska det här gå? Vilka rättigheter finns? Många säger det liksom att jag litar mer på myndigheterna, att de använder informationen korrekt när det är på privata företag. Och det är möjligt att det är så. Sen beror det väl kanske på myndigheterna i vilket land. Men som sagt, det är otroligt svåra frågor. Är de som sitter och försöker göra en bedömning i det här och har då i Tele2 kommit fram till att den här allmänna obegränsade skyldigheten att lagra data går för långt. Där det gäller liksom alla typer av data, det gäller alla som abonnenter, det gäller under viss period och det gäller alla kommunikationsmedel och så vidare. Och man menar att man måste minst gå in och göra, man måste gå in och göra en bedömning, visa på att det finns ett behov av det. Att man måste kunna begränsa det och kunna tala om när finns ett behov av det, måste finnas något sådana här objektiva kriterier för att avgöra detta och så vidare. Problemet tror jag i Sverige är lite grann att de svenska myndigheterna och de svenska politikerna, de har mest bara gått ut, de har vägrat att göra den här bedömningen. Man menar att man ska ha rätt att, och det tror jag även den här utredningen, att det är väldigt tveksamt till om den verkligen begränsar på något sätt. Och inte göra en bedömning av vad är det som behövs och inte behövs. Utan att vi ska bara ha all information och sen så ska vi se då om det behövs eller inte behövs. Och där har EU-domstolen sagt att nej, så kan vi inte ha det. Sen exakt vad det innebär för någonting, hur mycket, när, hur ska man bevisa eller hur ska man argumentera för att vi behöver det här? Domstolen nämner geografiska områden och då säger politikerna oftast att ja, men herregud, vi kan inte säga att i Stockholm behövs det men inte i Göteborg. Men man kan tänka sig att i norra Norrland kanske det inte behövs eller inte. Och inte nödvändigt täcka hela landet. På andra sidan så kanske man också kan tänka sig att det inte finns någon skyldighet att tala om innan vilka delar av landet man täcker och inte täcker. För att så fall så skulle ju sådana som planerar brott kanske ge sig av till de områdena där det inte finns någon skyldighet att spara ner data. Det här är ju väldigt svåra grejer. Man kan se massor av aspekter, men någonstans så måste det ändå krävas att man gör en bedömning. Och tyskarna hade faktiskt gått in och redan innan gjort en viss bedömning där man hade sagt att vissa uppgifter inte behövdes sparas eller inte fick sparas. Jag tror, jag kommer ihåg rätt nu, så var det bland annat kopplat till telefoner som användes av personer som hade tystnadsplikt.
Mot bakgrund av det är liksom det faktum att hur mycket data som samlas och i alla sammanhang, så kan det ju vara ganska välkommet med en dom som begränsar det. Och det är intressant det du säger också, det här, att det är så nytt det här området. Att det är så, att det utvecklas så enormt fort, att liksom hur ska så att säga lagstiftare och domstolar hänga med. Det kommer bli väldigt spännande att se hur det utvecklar sig. Vi kommer säkert få uppföljningar då från EU-domstolen på det här området inom de kommande åren.
Jag är helt övertygad om.
Ja, det var nog egentligen de frågorna jag hade. Och så får jag ju säga stort, stort tack för att du ställde upp och medverkade.
Det var bara trevligt.
Ja, det ska bli spännande att följa de här områdena, och så hoppas vi att det här kan inspirera lite svenskar att syssla med EU-process.
Det hoppas vi på.
Ja. Så får du ha en fortsatt bra dag, och tack så mycket.
Detsamma. Tack ska du ha.